ourselves miniature universes. Subconsciously, we all välkomna till yogapodden Yoga Radio Sessions. Vi sänder från under Skanstullsbron på Trädgården och säger som vanligt hello yoga lovers, som en hyllning till Leif Smokerings Andersson som hade så fina jazzprogram på radion förut. Välkomna Ann-Marie Eri och hennes dotter Ayla som har kommit hit idag. Jag tänkte gå lite grann head on och börja med en liten chockstart och göra ett påstående som du sen får kommentera, Ann-Marie. Du tog hit Ashtanga-yogan till Sverige för 37 år sedan.
Ja, det är 35 år sedan, men jag tog yogan hit för 37 år sedan. Och då började jag på Hälsans hus. Jag började med Shivananda-yoga först. Och sen blev det Ashtanga i New York. 3,5 cirka år senare. Det är så länge sedan nu så jag har lite svårt att komma ihåg de där åren. Så att jag tänkte på det i morse. Men ja, och från den dagen har jag praktiserat själv dagligen.
Om du försöker komma ihåg lite grann, vad var stämningen? Om du jämför yogan idag, hur den så att säga ser ut publikt och hur den praktiseras. Hur var det att göra detta pionjärarbete?
Det var jätteroligt. Folk kunde inget, så de var jätteintresserade av att lyssna. Tvärtom, idag är de fortfarande intresserade, men idag så kan de någonting, tror de. Så då kan man inte riktigt dela med sig på samma sätt. För man pratar inte med någon som redan har en erfarenhet. Men det hade de inte på den tiden när jag började. Då fanns det nytt. Jag fascinerade folk väldigt mycket. Jag fick inte vara i fred när jag sa att jag var yogalärare.
Och du är yogalärare även idag?
Ja, 37 år har jag praktiserat och undervisat. Ja.
Om du skulle ta med dig någonting, om du skulle försöka, det är ju väldigt stort ämne, om du skulle försöka sammanfatta varför du ville bli yogalärare och kanske också berätta lite grann om hur du fick din utbildning.
Varför jag ville bli yogalärare, det var inte riktigt något kall, eller det var ingenting som jag hade tänkt att jag ville bli, men min första yogaklass var så unik och så fantastisk. Så att jag låg bara i ett lyrisk och tänkte att det här ska jag ge till svenskarna. Så började det. Jag hade inte en tanke på att bli yogalärare. Vad var den andra frågan?
Lite grann om hur det kom, var du utbildade dig någonstans?
Ja, utbildning fanns ju inte så här jättemycket på den tiden. Utan man gick på till exempel Shivananda Yoga Center, så fanns det ju ashram som man åkte till, eller också så var man på deras center och bara praktiserade och jobbade karmaarbete helt enkelt. Och det gjorde jag både...
Vad betyder det?
Karmaarbete.
Karmaarbete?
Ja, man arbetar utan att behöva ha någonting betalt. Man ger. Och villkorslöst. Utan att behöva ha någonting tillbaka. Så jag gjorde mycket karmaarbete och jag tog många kurser också kan man kalla det, runt omkring i världen. Och sen stötte jag på, eller jag hörde talas om Ashtanga-yogan medan jag höll på med Shivananda-yoga. Och jag tänkte, det var intressant, men vi fick inte prata om det på Shivananda Center för att de gillade inte det namnet alls. Vi fick inte nämna det. Men jag kom till New York, så jag vet fort, kommer inte riktigt ihåg vem det var som guidade mig där. Men då hör jag att Norman Allen, en av Patabi Joys första yoga-elever, som tog hit den till väst, hade en månads yogapraktiserande.
Och för lyssnare som inte vet, Patabi Joyce är vem?
Det är han som tog hit till väst Ashtanga yogan ihop med Iyengar till exempel, som gick under Krishnamacharya i Mysore. Och 1955 tror jag att de började ta ut den till väst någonstans. Eller 64 var det visst en belgisk man, André, som tog hit till väst Ashtanga yogan. Jag trodde det var Norman Allen, men det var en belgiker tydligen. Men Pattabhi och Sharath, som idag håller i det för Pattabhi, har tyvärr gått bort. Men jag har, alltså jag är ingen certifierad Ashtanga yogalärare. Däremot så åkte jag 2007 till Mysore och berättade att jag undervisat i 30 år. Och fick väl ett erkännande att det var inte så att jag inte fick fortsätta. Han var väldigt tillmötesgående och väldigt vänlig. Och det var bara för mig att tala om, få ett erkännande att jag har faktiskt gjort någonting som han anser att man inte ska göra. Men det fanns inga lärare i det och jag ville föra ut det. Och jag tyckte att, vad gör man? Man får göra trial and error. Och jag gjorde mycket fel och jag gjorde mycket kanske rätt. För jag sitter ju fortfarande och praktiserar. Men utbildning är, jag tycker att utbildning är egentligen att du praktiserar själv. Det är den bästa utbildningen. Varje dag.
Och där gör vi en liten paus för musik. Thank you. Ja, vi är tillbaka efter musiken här och vi har Ayla här. Kan du berätta, du är ju Ann-Maries dotter, hur var det att växa upp i en sån yogisk miljö?
Ja, det var väldigt annorlunda, men det var en vardag för mig. Så jag var ju exempelvis när jag var 8 år på Kids Camp i Kanada. Yoga Kids Camp i en månad. Också på Shivananda Center. Vilket var otroligt kul och väldigt spännande att få ta del av och göra ett praktiserande varje dag. Med både meditationer, yoga, ja, helheten, livsstilen som 8-åring var väldigt kul och väldigt spännande. Och jag har alltid varit väldigt flexibel, mer än de flesta. Så jag fick alltid visa upp alla positioner, hur de egentligen skulle se ut. Både för vuxna yogier och barnyogier. Så det var klassiskt hela mitt liv. Och sen så har jag ju fortsatt rest runt för yogan med mamma. Men när jag började undervisa första klassen när jag var 12 år. Då min mamma introducerade och frågade om jag kunde hålla hennes klass medan hon åkte iväg lite. Och jag var inte riktigt redo, kände jag som 12-åring, att undervisa för allt ifrån 20 till 60-åringar. Men självklart har jag gjort, och hela mitt liv har jag gjort yogan. Och jag vet, dels som assisterare, för att jag har suttit och tittat på så många klasser från jag var nyfödd. Så från den stunden, den klassen, jag kommer fortfarande ihåg den. Så fick jag en sån kick för att alla var så glada. Så det var jättekul. Efter det så bestämde jag mig för att jag ville fortsätta undervisa. Så det har varit en väldigt speciell resa. Och få växa upp i yogavärlden. Jag kan säga att jag har varit väldigt anti-yogan i stunder. Och
jag tänkte ju säga det, att du kanske hade en så att säga, tonårsrevolt mot din bakgrund.
Definitivt. Och jag var så anti-mamma som levde renligt och hälsosamt och gjorde yoga. Så jag gick helt emot det ett tag. Och vägrade jag yoga, men jag undervisade ändå fortfarande. Mest av anledningen att jag fick en kick av att folk älskade mina klasser. Mer än vad jag själv tyckte om yoga. Så det kanske var lite motsägelsefullt där. Men ja, och sen märkte jag efter bara 2 år hur dåligt skick jag var, som alltid har varit lätt som en fjäder tack vare yogan. Så då fick jag känna på hur det var att vara vanlig. Och då kom jag krålandes tillbaka. Och sen dess har jag faktiskt inte släppt den.
Det är underbart. Och du undervisar fortfarande?
Ja. Jag undervisat fram och tillbaka i olika omgångar. Allt ifrån jag drev mitt egna företag i 4,5 år. Då undervisade jag yoga, både i Örebro och på Östermalm i Stockholm, på Perfection. Sen så har jag undervisat ute på Yasuragi, också under 4 års tid, fram och tillbaka. Och
vilken sorts yoga är det som du undervisar? Är det samma som Ann-Marie?
Ja, det är Ashtanga. Så jag har anpassat den väldigt mycket, för att jag har sett hur resultaten min mamma har fått av hur hon undervisar och hur man kan hjälpa människor som faktiskt är sjuka. Hur man kan bygga upp kroppen från noll och inte bara använda den som en träningsform för att få en snygg kropp. Så tack vare det så har jag tagit till mig från min mammas kunskaper. Vilket har gjort att det blir väldigt utvecklande att få se effekten av vad yogan kan ge. Och dels hur jag vet att den har gett till mig.
Ann-Marie, när vi pratades vid tidigare så pratade du just om det här med yogan. Att man känner sig lätt. Alltså det blir en sorts lätthet. Och det känner ju vi igen som praktiserar yoga. Att man får en smidighet. Man känner sig helt enkelt bra. Kan du utveckla det med lätthet lite grann? Mm.
Ja, idag måste jag säga att jag kallar ju Ashtanga-yogan en effortless effort. En ansträngningslös ansträngning. För du tar tillbaka kroppen till en rak linje. Och i och med att du får den i en rak linje så ska du bli lätt som en fjäder. Men det är om du använder verktygen kraftfullt. Använder du dem inte kraftfullt blir du bara stark och vig. Men du blir inte lätt. Du fortsätter att fortfarande ha tyngden. Och det är inte så lätt att få bort den där. Att bli lätt som en fjäder. Men, för jag fick ju en händelse av att jag flyttade in i ett fuskbygge i Stockholm. Så jag fick jätteproblem med hälsan. Så jag vet idag hur det är att riktigt känna sig tung och jobba tillbaka en lätthet som jag inte ens hade innan. Och det var för att jag lärde om hur att använda distinktionerna, verktygen i Ashtanga-yogan som jag inte kunde innan. Har man inte en lärare som kan det så får man ju inte distinktionerna. Då får man ju ta och lära sig dem själv. Och det tog 20 år.
Och vad är de här distinktionerna som du pratar om?
Det är att använda vinyasan kraftfullt. Det är en av de, att synkronisera andningen med rörelse. Och få det till slut till att bli meditation. För det är vad det leder till. När kroppen kommer i, när kroppens muskler blir vänner kan man säga. Eller de supportar varandra. Så att det går inte åt en enda energi när du rör dig. Vilket är väldigt bra om man blir sjuk, för då kan man fortfarande leva ett liv fastän man inte är frisk. För kroppen supportrar, för att den är i en helt annat utgångsläge. Den här lättheten är ju, varför jag emfasiserar om den, det är för att den ger lika lätthet i psyket, mentalt.
Ja, det låter ju fantastiskt. För många så ter sig ju Ashtanga-yogan rätt så rigid och statisk. Och en del tycker att den är tråkig, att det är samma sak varje gång.
Ja, det har jag sett på några elever, men jag är ganska bra på att göra den intressant. För att göra den om och om igen, det är väldigt lugnande att inte behöva tänka på att det ska vara en ny rörelse. Däremot så ser jag idag att det är ganska tufft. Det är att göra gymnastik eller Ashtanga yoga, de är så subtilt nära varandra. Så det är lätt att gå över in till gymnastik och bara träna och bli vig och stark. Men det är inte det. För att få in den till en meditation så behöver du använda vinyasan. Och där ser jag en bristning runt omkring. Att de inte vet hur de ska använda vinyasan. Och jag skulle vilja säga att det är faktiskt till och med utan drushti och bandalås. Så är det vinyasan som är så otroligt kraftfull på att skapa den här lättheten. Och vinyasa, det är alltså rörelse, andning. Så du kan anpassa detta praktiserande till sjuka, till, eller människor som har ingen motorik eller som har varit sjuka eller har ett ryggskott. Nu har jag noterat under min praktiserande eller undervisning många gånger, det är att många har liggandes ett ryggskott. Så därför ska man lära sig att använda vinyasan kraftfullt, för då kommer inte ryggskottet att utlösas. Så att man, utan det går sakta bort istället. Och det här kan bli ett problem ofta idag när de gör så här hård Ashtanga yoga, att man drar fram ryggskottet som ligger där inne och är på G att börja utveckla sig till en stor tragedi eller en liten tragedi. Då kan den komma ut mera vid Ashtanga yoga, och där, om man har en lärare som drar fram den för fort. De olika övningarna ska ges utifrån vad eleven kan klara av utifrån andningen, inte bara att den klarar av att komma in i den. Och det här är problemet idag, att de skickar dem i för många positioner och det blir en motsatt effekt istället.
Ja, även yogan kan ju ge skador, även om det är den kanske mest skadebefriade formen av träning jämt tai chi och qigong. Ayla, hur gammal är du?
28 år.
Om du ser på dagens ungdom och du ser på hur yogan ser ut idag, har det blivit mer tävling och mode, eller hur ser det ut?
Jag skulle säga att det är mer fokus på att vilja se bra ut och följa en trend snarare än att vilja ta hand om sig själv på riktigt och vara fokuserad och vara yogi.
Kan du ge några exempel?
Det är väldigt mycket fokus på utseende. Väldigt mycket fokus på utseende och att klara av att det ska se bra ut, positioner. Alla vill komma in i huvudståendet. Alla vill komma in i axelståendet, bryggan. Men ingen vill göra vad som krävs för att kroppen ska automatiskt själv komma in i positionen. Det är skillnaden skulle jag säga.
Precis, det är väl så att en av huvuduppgifterna för en yogalärare är att undervisa om att man hela tiden praktisera yoga utifrån egna behov och egna förutsättningar och att det just inte är en tävling.
Precis. Men den är väldigt svår att få unga, och specifikt unga, att förstå när vi är inne i en träningstrend just nu och har varit faktiskt de senaste 10 åren, 8 åren. Men så blir det svårt, och så fort alla är inne i en träningstrend så handlar allting om kroppen. Att ha en snygg kropp, se vältränad ut, ha stora muskler. Snarare än att ha en koppling mellan att vilja göra det som krävs för att få en kropp som håller och inte bara en snygg kropp. Och det är lite tråkigt att se att det är så många som är lite för fokuserade på utseendet än på insidan. Och vilja göra det stegvis, utan de vill mer göra all in istället för försiktigt.
Men så fåfänga kan vara en stark drivkraft. Behöver det vara fel?
Nej, absolut inte. Därför hittar många till yogan. Av den anledningen. För att det är lite hippt just nu. Och de stannar av en annan anledning. Så absolut inte. Det skulle jag inte säga.
Och där tar vi en liten paus. That could be an understatement. Oh, now I hope that I have paid the cost. To let they go on by not call on you, 'cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. Ocean surf, I'll have to pull myself together. Now it's harder, I'm not on my turf. Just me and those big old waves rolling in. 'Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. It's so unfinished, our love affair. A voice in me is telling me to run away. I hope your feelings isn't diminished. I hope you need someone in your life, someone like me, 'cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. So busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. Så, vi är tillbaka igen efter ännu några fina vax från Kurt Lundberg, som alltid väljer så fantastisk musik. Också under våra yoga DJ-sessions som vi har lite varstans. Ann-Marie, du tycker att ordet fåfänga och yoga var någonting som du nappade på där när jag pratade med Ayla.
Ja, alltså egot är ju oerhört stort. Och i Ashtanga yoga är det lätt att det blir ännu större. Och speciellt om man stärker starkt i sin kropp, där du redan är stark. Och det är ofta att eleverna går in i starka ställningar när de gör asanas. Och då stärker du bara starkt. Medan i mina klasser får du stärka svagt. Du får titta på kroppen från en helt annan vinkel. Om du inte tittar på den sidan så får du inte den symmetrisk och du får inte den här lättheten. Och vad jag har sett ofta med sådana som är lite mer avancerade, det är att de fortfarande är väldigt snea i kroppen, fastän de borde vara raka när de har kommit så långt i serien. Och jag ser att tack vare att de ger serierna i för snabb sättning, istället för att du är klar med första serien och sen går in i andra serien då, och du verkligen har fått ut det man ska ha av den första serien för att gå in i den. Det gjorde de på min tid också. Så att, och jag ser idag att det går inte att göra så, för du kan få otroliga problem i kroppen som till exempel jag själv fick.
Dagens människor och kanske också dagens ungdomar är ju otåliga. Vi vill ha snabba resultat. När du har elever, Ayla, hur beskriver du skillnaden mellan yoga och vanlig träning? Vad är det som skiljer? Alltså till exempel workout eller friskis och svettis man hoppar omkring.
Jag brukar jämföra det med, för att förklara på ett ganska enkelt sätt för många ska förstå den, så brukar jag förklara att det är skillnad på att ha stora muskler. Då bryter du ner kroppen för att få stora muskler. Du bryter ner musklerna, vilket gör att du kan få väldigt ont i leder, ont i kroppen. Och det bibehåller bara när du väl tränar. När du är uppvärmd, då kan du visa att du har muskler eller är uthållig eller har smidigheten. Men du är inte smidig när som helst på dygnet. Och skillnaden är att när du gör det inifrån, alltså stegvis i kroppen med vinyasa, så får du sega muskler. Och sega muskler gör att du har det där dygnet runt. Oavsett om du är mitt på stan så kan du göra den mest fantastiska yogapositionen, för din kropp är alltid där.
Och långa muskler.
Precis.
Härligt. Var kan man gå på era klasser någonstans? Om jag skulle vilja gå på en av dina klasser, Ayla, var hittar jag dig?
Just nu hittar du mig på The Yoga Story. Där vi har startat upp ett koncept sedan i början på sommaren. Med veganbruncher och yoga. Så vi håller till mestadels på Linglong på Story Hotel. Och har backyard yoga där, men också inomhus. Så det är ett koncept vi kommer att hålla hela hösten. Jag håller några klasser och så är det även andra som håller klasser i det konceptet.
Och Story Hotel ligger var?
På Stureplan.
Ann-Marie, om vi vill gå på dina klasser och utforska denna spännande yoga, var finns du?
Jag har precis flyttat tillbaka till Stockholm, så jag har ju varit i Örebro och undervisat. En tuff stad att undervisa yoga i. Det fanns inte yoga när jag kom dit för 16-17 år sedan. Nu är jag tillbaka i Stockholm igen. Jag har ju varit på Hälsans hus förut och så hade jag en yogacenter på Mäster Samuelsgatan. Nu så ger jag privatlektioner och småklasser bara från 5-12 stycken, ja 5-8 stycken kanske, än så länge. Jag håller på att titta på en lokal där jag ska vara, för att jag kommer att jobba lite annorlunda. Jag anser inte att man kan ha ett yogacenter och undervisa Ashtanga yoga i, utan du ska göra några klasser med en lärare, så ska du praktisera själv. Om du inte får insikten hur att praktisera själv, då får du inte insikt om yogan. Om
det hela tiden... Är det det som kallas för Mysore?
Nej, self-practice. Mysore kommer du till mig och ledklass för att lära dig hur att använda verktygen. Jag guidar dig att använda verktygen så att du inte blir skadad, att du får ut fullt, går mot att bli en lätt i kroppen. Men jag undervisar bara några klasser i månaden och sedan så får man praktisera själv, och så får du praktisera där jag ser att du har dina svagheter, så att du stärker kroppen, blir så att den blir hel, så att du får en symmetrisk. Och då får du göra själva hemma. Och när du gör hemma, då inser du vad ledklass är, vad Mysore style är och vad självpraktiserande är. Då får du inse insikt om yogan så att du kan gå förbi läraren, men du inser hur mycket du behöver läraren för att komma fram, avancera mera. Men du vet också hur mycket du kan göra själv, så att du är inte bara beroende. Och det är fantastiskt.
Man pratar ju också om effekten av yoga när det gäller utsöndring av hormoner. Många elever upplever att de blir höga, att de så att säga frigör kroppens egna berusningsmedel. Vad är det här för någonting?
Ja, där är jag just nu. Det är precis vad jag har pratat om senaste månaden. Jag var och gjorde yoga med Charat här nu för några veckor sedan. En veckas intensiv med Charat Joyce. Och efter det så har vi, ja, och även hela sommaren ska jag väl helt säga, så har jag gjort ordentligt med yoga. Och det var ett tag sedan jag gjorde varje dag. För jag fick barn för 3 år sedan. Och det tar väldigt mycket tid. Och då har det blivit att jag kanske har tagit 2-3 klasser i veckan. Istället för att göra varje dag. Och skillnaden är enorm. Så nu den här sommaren när jag ordentligt har fått komma tillbaka igen. Och sen för gjort intensiv. Så är jag hög på mig själv. Och det är jättehärligt.
Det låter underbart, Ann-Maria. Jag ser ni ler båda två ett saliga leenden refererande till yogans frisättning av berusningshormoner. Ann-Maria, har du en kommentar?
Jag har ju varit hög i 37 år. Jag har faktiskt varit hög på mig själv i 37 år. Jag har inte haft en ledsen dag fastän jag har haft så mycket prövningar. Jag är fascinerad av, för innan jag började med yogan så gick det upp och ner i cykeln på mig. Jag var nere och jag var uppe och jag var nere och var uppe. Jag var ju cirka 24-25 år när jag började. Och att ha den här jämnheten som jag haft, att kunna vara arg när man är arg naturligtvis. Men det här upp och ner i huvudet, det har fullständigt försvunnit bort. Om jag sen frigör en massa hormoner, jag säger bara att du tar tillbaka kroppen till en rak linje. Och i och med att den är en rak linje så har du en ansträngningslös ansträngning när du rör dig. Du får, du känner dig som $1 miljon människa. Konstant, varje dag. Det är svårt att ge den här insikten till människor för att den behöver komma inifrån. Och jag hade en liten rolig incident igår på lekparken med mitt barnbarn. Jag går dit, det är en massa barn mellan 6-8 år. Och så säger de till mig, är det där ditt barn? Säger de till mig. Nej, det är mitt barnbarn. Jag är 62 år gammal. Där är de 67-8 år. De bara stirrar på mig och sa, det ser inte ut som. Och det var så häftigt. Alltså man får ju komplimanger av de äldre. Men att få det från en 6-8-åring som säger att det ser ut som 40. Alltså det är väl för gulligt att de redan nu kan skillnad på åldern.
Härligt. Där tar vi igen en liten paus.
Thank you.
Vi är tillbaka igen med Skanstullsbrons trafikbrus, lite mysigt i bakgrunden och lite tutanden från bilar. Där vi sitter här i trädgårdens utepaviljong kan man väl säga. Vi lever ju i en tid som är rätt så starkt teknologisk där alla är uppkopplade hela tiden och det pratas mycket om det här. När är det dags att koppla ner? Vad tror du, Ayla?
På mattan, definitivt. Annars så skulle jag säga, ja, den är svår. Vi lever verkligen i en teknologisk värld. Av att bara läsa alla artiklar i tidningen där allting handlar om att allt ifrån barn då, jag som är mamma. Att föräldrarna nu, att barnen nu för tiden får kämpa för sina föräldrars uppmärksamhet från teknologin och jobbet. Det är tråkigt att behöva läsa om, att det, men det är så sant. Så att det är svårt att säga, kunna koppla av det när vi lever i en sån värld just nu. Men definitivt gör det med våra barn. Och för oss själva på mattan. Koppla bort allting annat och bara vara med sig själv. Det är ett måste, skulle jag säga.
Så yogan är, kan man säga, en meditation i rörelse?
Definitivt. Men det är inte alltid att det blir en meditation. Det tar också ett tag för kroppen att komma dit. Det är som att säga att någon, ja, men det är en fantastisk känsla att vara lätt i kroppen. Men det är inte alla som förstår. Det handlar inte om vikt. Utan det handlar om en lätthet av att du glider fram när du går. Eller när du rör dig överlag. Och den vet du inte förrän du en gång har upplevt den. Och när du en gång har upplevt den, då vill du aldrig gå tillbaka. Och det är verkligen så.
Ja, jag tyckte också när jag hade börjat med yoga och hållit på några år att det var som en lite gummiliknande, mjuk gummiliknande känsla där man gick och tog lite plats och hade skulderbladen, man lyfte bröstkorgen, kanske handflatorna fram. Och det var en väldigt behaglig gång som du just berättar om.
Ja, alltså det är ju vardag för mig. Jag var redan flexibel när jag började yogan, men jag var tung som en sten. Så jag kommer ihåg att jag hickade på golvet av skratt när jag började ashtanga yogan i New York, därför att jag var så tung. Och när jag insåg det första klassen så satte jag mig på tåget till Bronx, tror jag att jag bodde hos en väninna. Och så visualiserade jag solhälsningarna. Och när jag kom på kvällen så kunde jag göra den där övningen som jag inte kunde göra. Chaturanga, hoppa baklänges. Och stanna i luften. Och jag var fascinerad över kraften av visualisering. Och den tekniken har jag också med i min undervisning idag. Att träna visualisering innan du gör någonting, det är en gudagåva.
Om man läser på Facebook, Ann-Marie, så ser jag att du är engagerad i olika saker. Vi kanske inte ska ta upp allihop, men det var en grej som jag fastnade för och som också har med modern teknik att göra. Det var wifi, där du har synpunkter helt enkelt.
Ja, det har jag, därför att när jag blev kemiskt, jag var utsatt för de här kemiska gifterna och blev allergisk mot varenda miljögift.
Och det var när du hade, det var fuskbygge med mögel och sånt?
Ja, nej, det var flytspackel på Gärdet. Och sen andra gifter som, eftersom jag hade varit utsatt i 3,5 år, så var jag ju mer sårbar för när jag var utsatt för golv som blev renoverade. Men vad jag kände var när jag var allergisk var att jag kunde inte vara i närheten. Jag fick vara aktsam med elektricitet, med mobiler. Och idag vid vissa olika tillfällen, om det skulle sänkas lite grann av systemet, så känner jag av wifi-en. Och jag känner vilket tryck den ger på vårat system. Och att jag förstår varför inte den känns av vanliga människor, eftersom jag jobbar med behandlingar också. Jag jobbar med att ta tillbaka inre organens funktioner. Då huden är det första stället som jag arbetar på. Och när huden inte riktigt är levande så känner inte du av den förrän det är för sent. Och det kan vara alltså att du blir sjuk och då börjar du känna av de här strålningarna och så vidare. Men så länge du är någorlunda frisk och auran är stark, då känner du inte de här, om du inte är en riktig yogi, för då känner man strålningen. Så jag minns när jag var i Thailand så hade de routrarna på. Den gick ju rakt igenom min skalle, jag kunde inte sova. Du är klarvaken, det är omöjligt att somna. Så jag har fått men jag har ju fått en väldig respekt för allting som är osynligt. Eftersom jag har varit allergisk mot allting som är osynligt. Och så att allting som är synligt idag, det tar jag med en nypa salt. Människor till exempel.
Men du verkar ju väldigt frisk idag. Vad är strategin för oss som känner oss, alltså som känner att vi kanske påverkas av det här? Vad har varit din strategi?
Ja, alltså mat och medicin. Jag har blivit väldigt, väldigt kunnig inom kost. Och då pratar jag inte om den kosten som man ser i tidningar och på tv:n, utan jag pratar om en grundkost med säden och hel säd, hel allting från grunden och inga konserveringsmedel, ingenting artificiellt inlagt. Den typ av mat i vegankost är jag mycket för. Men jag vill prata också och nämna örter och homeopatiska medel. De är så enormt hjälpsamma till att understödja, till att hålla sig frisk eller bli friskare. Att bli riktigt frisk vet jag själv är oerhört svårt. Och speciellt om man har blivit sjuk. Därför att ett system som har gått sönder tar lång tid att bli frisk igen. Man kan få bort symptomer, men det betyder inte att man är frisk, utan du kan få 3, 4, 5, 6 år senare kan du få problem, fast någon annanstans. För kroppen skjuter det djupare in istället, speciellt om man använder kemiska saker som inte bör egentligen komma in i våra kroppar.
Ja, det verkar ju som att i stort sett, det är så oerhört många som är sjuka med allergier, med glutenallergier och allting, så att det verkar snarare vara regel än undantag.
Ja, men alltså det är inte starkt längre. Alltså om vi tror att vi kan sitta och äta vissa maträtter, och vi äter dem och äter dem, för vi känner inte att kroppen säger nej, 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 snälla du, ge mig inte det här. Men om man tittar på när man går på toaletten, nu kommer jag in på lite känsligt ämne för många. Men när du går på toaletten, där kan man se om den har gått igenom kroppen eller inte, på doften, på konsistensen och så vidare. Och är inte den bra, då vet man att man inte är bra i kroppen, för tarmen talar om allt.
Precis, det var det som makrobiotikerna kallade för träckanalys. Och det är ju viktigt i yogan. Alltså jag brukar säga till mina elever att till exempel squatpositioner eller flera andra är bra för matsmältningen. Och att det var något snille som kom på i mitten på 1800-talet att vi skulle sitta på en tron när vi sitter på muggen, istället för att ha den här naturliga positionen där man sitter ner när man squattar, man sitter på huk. Tiden börjar rinna iväg här lite grann. Jag skulle vilja avsluta med att fråga er. Vad skulle ni säga till någon som tvivlar och som säger till exempel det här att ja, men jag kommer inte klara yoga, jag är inte vig, jag klarar inte det här, yoga är ingenting för mig. Men ofta är det män som säger, men för min hustru, hon är så vig. Vad skulle du säga?
Ja, när det kommer till det här med män, som du sa, jag tycker faktiskt tvärtom. Jag tycker män är mer dedikerade än kvinnor. Definitivt mer dedikerade. Och ofta så för mig, för min del, när jag undervisar, att han varit mest träningsintresserade män som känner att de måste ha det här. Och då blivit väldigt engagerade.
Och varför måste de ha det?
För att de känner väl att de börjar bli väldigt stela och väldigt kompakta i sina muskler och känner att de behöver ha någonting som mjukar upp dem. Och sen så kommer de underfund med vad mer det gör. Men de kommer för att de behöver bli lite mjukare.
Och de står och svettas i positioner.
Ja, de fuskar inte ens. De verkligen kör stenhårt. Kvinnor fuskar mer.
Så där har den här mannens... vi har kanske varit på fotbollsträning och vi ska klara av, vi ska tävla. Så där kanske det, den mentaliteten jobbar för oss på golvet.
Absolut. Definitivt. Definitivt. Men alla som säger att de inte, för det hör jag väldigt, väldigt ofta när jag försöker inspirera människor. Folk blir oftast mer inspirerade av mig i sig än att jag står och säger att de ska komma på en klass. Om jag ska vara helt ärlig. Och jag brukar alltid säga att oavsett vart du är idag så betyder det inte, det är därför du gör yogan. Inte för att du är vig eller är stark, utan du gör yogan för att ta tillbaka kroppen. Och det är därför du gör det från steg ett. Så du kan komma som du är. Och sen undersöka vart du vill gå.
Härligt. Ann-Marie, en slutkläm.
Ja, jag tycker det är lika lätt att undervisa egentligen både männen och kvinnorna. Jag har alltid haft mer män i mina klasser, konstigt nog. Men jag har alltid haft de senaste 20 åren. Det är bara för att de är starkare i musklerna. De får lättare en kick av Ashtanga-yogan. Kvinnorna har lite mer problem med att vara med obekvämligheterna, med stelheten, med kanske lite bucklor på magen. De har besvärligare att hantera vardagen i kroppen än männen. Männen, de vet bara att de är tjocka och sen så kör de på. Medan kvinnan har en konversation om vad det betyder. Men det har inte
männen. Och bäckenproblematik kanske sen barnafödslar.
Ja, men den har männen också. Men kvinnan har inte lika starka muskler och på det sättet så får hon inte kicken på samma sätt i början. Och det är ju det vi är ute efter hela tiden, kickar. Men vad jag gillar med Ashtanga-yogan till skillnad från Hatha-yoga till exempel, det är att vinyasan skapar en sån fin värme vare sig du gör den hårt eller lättsamt, om du får lära dig vinyasan rätt. Så du behöver inte vara smidig. Du kan vara som ett kylskåp när du kommer in. Du har lika roligt i alla fall. Jag ser till att det är roligt. För det är, Ashtanga-yoga är roligt.
Härligt. Man måste inte vara vig alltså. Men risken finns att man blir. Stort tack för att ni ville komma hit. Ett härligt samtal. Och vi syns igen helt enkelt. Och tack ni som har lyssnat. Tack Kurt för den härliga musiken. Snart kommer en ny yogapodd igen. Tack ska ni ha.